Det är fantastiskt att få veta att detta som vi precis har sjungit om, icke genom någon människas styrka. Om ni visste hur glad jag är att det är på det sättet. Det beror inte på mig eller på någon annan, utan Herren själv har sagt att det är genom hans ande som det ska ske. Och det är vår bön idag, att Guds ande får verka på ett mäktigt sätt mitt ibland oss. Jag vill be. Herre, tack att vi får vara samlade i ditt namn. Och nu när vi ska lyssna till ditt ord så ber vi, Herre, att du själv öppnar våra sinnen, våra hjärtan, så att vi kan ta emot det som du vill ge oss, Herre. Jag vill be att du är mäktig mitt ibland oss genom din helige ande. Och Herre, det finns inga gränser för det som du skulle kunna göra eller inte göra. Din arm är inte för kort så att du inte skulle kunna hjälpa. Och vi har en stor förväntan på att du ska göra ditt verk mitt ibland oss idag. Tack Jesus. Halleluja. Amen. Dagen för Jesu himmelsfärd hade kommit. Och i 40 dagar har lärjungarna nu fått umgås med Jesus, den uppståndne. De fick se honom. De fick sitta ner tillsammans med honom. De fick till och med röra vid såren i hans händer, i hans fötter. Och de fick äta tillsammans med en domstol och säga: vi har sett, vi kan bekräfta detta. Det är sant. Det är ett starkt argument. Detta var verkligen, som man säger, på riktigt, att Jesus hade uppstått och besegrat döden. Och nu, strax innan han lyfts upp till himmelen, i ett moln, han bara försvinner ur deras åsyn, då ger Jesus ett uppdrag till sina lärjungar. Han säger: stanna kvar här i Jerusalem. Lämna inte staden, den heliga staden som jag har utvalt. Stanna kvar och vänta på vad fadern har utlovat. Vad var det fadern hade utlovat? Den helige ande. De skulle bli döpta i den helige ande. Så står det i Markus 1, vers 8. Redan Johannes döparen har ju sagt att jag döper med vatten, men efter mig kommer det en som ska döpa er i den helige ande. Efter löftet om dopet i helige ande och efter himmelsfärden, då är lärjungarna samlade i bön. Ibland har jag hört att de var samlade där i 50 dagar. Inte riktigt. Men i 10 dagar. För Jesus hade ju sagt till dem vid himmelsfärden: gå nu och lämna inte Jerusalem och vänta. Och mellan himmelsfärden och pingstdagen var det exakt 10 dagar. Så i 10 dagar var de samlade där i Jerusalem med en stor förväntan, enträktigt i bön. Och så står det, de var tillsammans, alltså lärjungarna, med några kvinnor. Det är fantastiskt, de fanns också där. Bland dem Maria, Jesu mor, och hans bröder. Det tyckte jag också var fantastiskt. För de hade ju varit motståndare lite grann, eller hur? Tidigare i evangelierna så läser vi hur hans bröder hade svårt med att se brorsan, om man säger på det sättet. Brorsan skulle vara Guds son och Messias. Men nu är de tillsammans i den övre salen och väntar på den helige ande, den utlovade. Och det sägs i vers 15 att de var till och med 120 styckna som var samlade. Alltså inte styckna om människor, personer. 120 personer var samlade där uppe och var enträktig och höll ut i bön. De inte bara bad, de också passade på att välja en ersättare för Judas, förrädaren. De skulle vara 12. Så vi läser också om detta. Det händer också under dessa 10 dagar. Så det var inte bara bön, utan det var också överläggningar, funderingar, val av en ersättare. Och det blir Matthias. Så under bön och olika aktiviteter så förbereder man sig nu på den nästa judiska högtiden. För det är faktiskt så att det här med pingst, det är inget som pingstkyrkan har upphittat eller kommit på. Utan det har ju firats pingst allt sedan Moses i Gamla testamentet. Så har man firat pingst i det judiska folket år efter år. Det var en skördehögtid. Och nu var det dags igen för den här veckohögtiden som den egentligen heter. Eller Shavuot på hebreiska. Den står alltså för dörren och man förbereder sig på den högtiden. Och det är då vi läser i Apostlagärningarnas andra kapitel. Verserna 1 till och med 4. Apostlagärningarna 2, verserna 1 till och med 4. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. En mäktig händelse. Något totalt övernaturligt. Det här var någonting som kom ifrån himmelen. Det var Gud själv som infriade löftet. Nu kom han, hjälparen, från fadern. De var alla samlade. Det är faktiskt också viktigt att vi lägger märke till vad texten säger. De var alla samlade. Vilka alla? Ja, vi läser om 120, bland dem också kvinnor och Jesu bröder. De var alla samlade, de höll ut. Det var alltså inte bara apostlarna som döptes i den helige ande. Det var inte bara apostlarna, inte bara de 12 som blev döpta i den helige ande. Utan alla som var samlade. Och så blev de döpta i anden. En våldsam storm. Det här var alltså någonting som människorna i Jerusalem la märke till. De strömmar till. Det var inte bara någonting som hände inne i ett rum, inne i en byggnad, som bara de som satt i den upplevde. Utan det var så mäktigt att det hördes och märktes över hela Jerusalem och folk strömmar till. Och nu är det ju så att på pingstdagen i Jerusalem, då finns massa med pilgrimmar som har kommit dit för att fira just skördehögtiden i Jerusalem. Allt enligt vad Gud hade sagt att de skulle göra. Han hade sagt till Moses, på 3 dagar under året eller 3 högtider under året ska ni upp till Jerusalem. Det var påsk, det var pingst och det var lövhudhögtiden. Så nu var de alltså samlade från många länder, från många olika håll, judar och proselyter, alltså sådana som hade blivit judar, inte födda som judar. Och det räknas upp, jag tror det är 15 olika språk här i apostlagärningarna. Och de hör alla evangeliet predikas på sitt eget modersmål. Jag funderar lite på hur det skulle bli om vi nu skulle fördela här bland oss. Om vi säger vi tar Johannes 3:16, en känd vers. Och så får ni alla samtidigt läsa upp den på era modersmål. Det skulle bli någonting av ett kaos. Och ingen skulle begripa någonting. Lite av det hände där på pingstdagen. Och det var inte så konstigt att några som tittade på det hela, på spektaklet, sa att de är ju lite berusade. De har fått lite för mycket av sött vin. Och då säger Petrus, nej. Och jag tycker det argumentet är lite intressant. Han sa inte, nej, vi dricker aldrig något sött vin. De sa det för tidigt på morgonen. Ja, ja. Jag ska inte fördjupa mig i detta, men det här var övernaturligt. Det här var så mäktigt. Tungor som av eld kom och satte sig på var och en. Tungor som av eld. Var detta det hela? Var det allt? Läser vi mera om andens dop i apostlagärningarna? Ja, men absolut. Det här var alltså i Jerusalem över minst 120 personer som anden föll och de blev döpta i den helige ande. Nästa gång som vi läser om en grupp av människor som upplever hur anden faller på dem, det är efter att Filippus, en av diakonerna, hade börjat att predika i Samarien. Och ni vet, de här människorna i Samarien, de var ju människor av andra klass. Det var en blandras, om man så vill. De hade beblandat sig med hedningar. De var inga äkta judar. Det var så tankegångarna gick. Men han predikade evangeliet i en stad där det fanns väldigt mycket av vidskepelse, av svartkonst. Vi läser om detta i Apostlagärningarnas 8:e kapitel. Och där predikar han evangeliet om Guds rike och många blir befriade från den här svartkonsten. Befriade ifrån det demoniska. Och många står det blir helade genom Guds ande. Men det var något faktiskt som saknades. Dessa som kom till tro, de blev döpta. Ni kan läsa om detta i Apostlagärningarnas 8, verserna 14-18. De som kom till tro blev faktiskt döpta. Så de var frälsta och de var döpta i vatten. Men det var något som saknades. För Filippus, han hade bara döpt dem i Herren Jesu namn. Av någon konstig anledning. Han kanske inte hade riktigt förstått att man också döper i den helige andes namn. Han hade bara döpt dem i Herren Jesu namn. Så står det i texten. Så det var något som saknades. Och därför så skickades apostlarna från Jerusalem ner till Samarien. Och det som hände, det var att de fick uppleva dopet i den helige ande. Vi läser om detta. Apostlagärningar 8:14-18. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande, eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast stöpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem och de tog emot den helige ande. En märklig händelse. Eller hur? Tydligen kan man vara frälst utan att vara döpt i den helige ande. Tydligen kan man vara döpt i vatten. Kanske inte helt efter det sättet som Jesus ville att det ska ske, men ändå de var ju döpta i vatten. Men de var inte döpta i anden. Och därför kommer apostlarna Petrus och Johannes och lägger händerna på dem och de tar emot den helige ande. Nu står det ingenting där om exakt vad som hände, men någonting hände när den helige ande kom över dem, när de blev döpta i den helige ande. För det står när Simon, alltså den här trollkaren som han hade varit tidigare, när Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning kom han till det med pengar. Simon, Simon. Han hade mycket att lära sig. Han trodde han kunde köpa den helige andes kraft med pengar. Det går inte. Det är övernaturligt. Det kommer från Gud och han delar ut av den helige ande och gåvorna som han vill. Men någonting hände. För när han såg att anden gavs, så på något sätt måste det ha varit något speciellt som hände, annars hade han inte sett att anden gavs. Tredje gången i apostlagärningarna, då är det kapitel 10. Då händer detta under, alltså detta under med andens utgjutelse i en stad vid Medelhavet. Är det någon som vet vilken stad? Det var Caesarea. En stad som Herodes hade byggt utav ingenting. En liten by hade funnits, men så byggde han en stor hamnstad där det inte fanns någon naturlig hamn. En fantastisk bedrift om man tänker på ingenjörskonsten. Och så var han god vän med kejsaren i Rom. Och så kallar han den nya staden för Caesarea efter Caesar. Så i den staden läser vi om den tredje andeutgjutelsen. En hednisk man. Till råga på allt var han officer. Högt uppsatt soldat. I den hedniska ockupationsmakten. Kan det bli värre än så? Han var stationerad i romarnas huvudbas där i Caesarea. Men trots detta, att han var liksom hedning, att han var officer, att han var officer i en hednisk ockupationsmakt, så var han en from människa, står det i apostlagärningarna. Han fruktade Gud. Han gav allmosor. Han var en bönens människa, men inte bara han. Utan även alla i hans hus hade en praktiserande tro på Israels Gud. Det är fantastiskt när man kan säga på det sättet. Alla i mitt hus tjänar Herren. Till honom kommer en ängel. Han får en syn. Och efter den synen så ska han skicka efter aposteln Petrus. Som just då var i Joppe. Det är en annan stad där vid Medelhavet i Israel. Caesarea, det ligger ungefär en 6 mil norr om dagens Tel Aviv. Så, och Joppe och Tel Aviv, de är ihopbyggda. Så Joppe, som vi läser om här, är alltså ungefär en 6,5 mil söder om Caesarea. Och där finns alltså Petrus och han ber, han är uppe på taket och han får en vision om orena djur och en röst som säger ät. Nej, säger Petrus, aldrig. muslimerna skulle säga haram och judarna säger icke kosher. Det här går inte, hörni. Det går inte. Och så försvinner duken. En gång till samma sak, en tredje gång samma sak. Och medan Petrus står och funderar, vad har den här visionen för betydelse för mig? För han begriper att det här handlar inte bara om mat. Det har en djupare betydelse. Medan han fortfarande begrundar så knackar det på dörren. Och då har de kommit ifrån Caesarea, skickade av Cornelius och av officeren. Och säger, finns det en Petrus här? Ja visst, han är uppe på taket, han har en vision just nu. Men kom in. Och så äter de tillsammans. Allt detta kan ni läsa om i apostelgärningarna. Och sen går de tillsammans till Caesarea. I Caesarea väntar Cornelius och hela hans hus. Han har bjudit in en församling, en husförsamling. Jag tror hans hus var rätt så stor i och med att han var officer. Och så börjar Petrus att predika. Och under predikan, de hinner inte ens att räcka upp handen eller gå fram till altaret eller något sådant. Under predikan, i och med att de tog emot med troende hjärtan, så föll den helige ande. Det är tredje gången, och nu är det alltså över hedningarna också. Andens gåva blir utgjuten också över hedningarna. Hur såg det ut i praktiken? Judarna, de troende som hade kommit med Petrus, de var häpna över att de nu såg att dessa hedningar talar i tungor och prisar Gud. Så det att anden blev utgjuten över dessa hedningar yttrar sig genom att de talar med tungor och prisar Gud. Och en fjärde händelse, den är också mycket speciell. Den läser vi om i Apostlagärningarna 19 kapitlet i verserna 1-7. Och nu är det aposteln Paulus, han är ute och reser. Är det någon som gillar att resa? Han reser runt Medelhavet. Åh, det fina, vackra, blåa Medelhavet. Ibland blev det storm och han höll på att drunkna, men det var vackert. Men det var inte någon semesterresa, utan han var ute för att predika, för att nå till alla människor med evangeliet. Och så kommer han en dag till staden Efesus som ligger idag i det som är västra Turkiet. En ruinstad idag. Vi har varit där och besökt platsen. Han kommer dit. Och när han kommer dit så träffar han på en grupp lärjungar. Det står omkring 12 män. Jag funderar på varför är det omkring 12 män. Men så står det. Och så tycker han väl att det är något som är lite konstigt med dessa 12. Eller omkring 12. Någonting stämde inte riktigt. För han ställer en fråga till dem. Han frågar så här. Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Tycker det kan vara en märklig fråga. Har du tagit emot den helige ande när du kom till tro? Det visar sig snabbt att de var döpta endast med Johannes dop. De hade alltså ännu mindre kunskap än de i Samarien om frälsningens väg. I Samarien var de åtminstone döpta i Herren Jesu namn. Här var de bara döpta enligt Johannes dop. Så de trodde på det de visste. Men det som saknades, det var rätt undervisning. Det är faktiskt viktigt med rätt undervisning. Hur ska vi annars kunna tro på rätt sätt? Så Paulus, han tillrättavisar helt snabbt. Tillrättavisa, det låter så negativt. Han kommer med det som saknas i undervisningen. Han pekar på Jesus, han undervisar om Jesus. Han säger det genom honom man blir frälst. De tar emot i tro, annars hade han inte döpt dem i vatten. Och nu är de alltså troende på Jesus, de är döpta i vatten. Och vad gör han då? Nu lägger han händerna på dem och den helige ande kommer över dem. Och vad tror ni de gjorde då? De talade i tungor och profeterade. Fyra exempel på hur olika grupper, Jerusalem, Samarien, Caesarea, Efesus, olika bakgrunder. De ena var judar, de andra var en blandras. De tredje, han var en riktig hednisk officer och soldat. Och så de fjärde, ja, de var greker eller turkar. Det fanns ju inte på den tiden. Men ni förstår, de var hedningar. Och så var de bara döpta på Johannes. Olika bakgrund. Och över en tidsrymd, och det är också intressant. Det här hände ju inte på en och samma vecka. Så att man skulle kunna säga att den helige ande föll under liksom 7 dagar och sen är det slut. Det här hände under en tidsrymd på 20 år. Första händelsen i Jerusalem, pingstdagen, den sista vi läste om här i Efesus, det var ungefär 20 år senare. Så den helige ande blir utgjuten kontinuerligt över dem som tar emot, blir döpta i vatten. Och så tar de emot den helige ande. Det var inte bara judarna. Det var inte bara apostlarna. Det var inte bara en speciell grupp eller en speciell tid. Utan det är till både kvinnor och män. Och det är Joels profetia som Petrus citerar. Att anden kommer över allt kött. Över alla människor som bara vill ta emot. Och där är vi än idag. Där är vi där vi sitter just nu. Frågan är, har vi tagit emot den helige ande när vi kom till tro? Och nu kan vi ju fråga så här, kan man bli frälst utan den helige ande? Nej, förstås inte. Självklart inte. Det är ju den helige ande som överbevisar oss om synd. Och utan att vi är födda av vatten och anden är vi inte pånyttfödda. Så det handlar inte om att den helige ande finns på något sätt i oss när vi är troende. Självklart. Annars hade vi aldrig kommit till tro. Det är ju hans verk i oss. Men här talar vi om andens dop som utrustar de troende till tjänsten. Vi ska ju vara hans sändebud. Vi ska ju ut i en värld som inte tror. Som är motståndare på många sätt. Och för det behöver vi hans kraft. Så det handlar inte bara om, är jag frälst eller inte frälst? Utan här är det en utrustning som jag som frälst får för att kunna gå ut och vara hans sändebud. Det finns olika begrepp här i Bibeln. Anden stod, anden faller över dem, anden blir utgjuten. De blev uppfyllda av den helige ande. Vi läser om att man kan få den helige ande. Man får gåvan av den helige ande. Man läser om att man är fylld av nåd och kraft. Olika begrepp. Men det spelar ingen roll. Alla dessa begrepp syftar på en och samma sak. Och det spelar alltså ingen roll för oss vilket begrepp vi använder. Det är som att vi är fyllda av den helige ande. Fyllda av den helige ande. Om jag skulle ha vatten här i bassängen nu och så en torr svamp i handen. Om jag doppar svampen i vattnet, vad händer? Det vet vi alla. Den suger åt sig vattnet. Den blir fylld med vatten. Så till den grad när jag lyfter upp svampen, det bara rinner av svampen. Helt fylld av den helige ande. Det är det handlar om. Och det är det vi ska sträva efter. Det är det vi får be för. Och det är det som vi har löfte om när vi kommer till tro och blir döpta i vatten. Och vi blir döpta i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Att vi tror att det sker. Vägen dit, det är lydnad. Det är lydnad. Om vi är olydiga kommer vi aldrig att bli fyllda av den helige Ande. Så enkelt är det. Vi kan gilla det eller inte gilla det. Men lydnadens väg, att vi gör som Fadern säger. Att vi tar emot Jesus i tro. Att vi blir döpta i vatten. Och att vi sen ber om den helige Ande. Att vi blir döpta i den helige Ande. Det är vägen. Att vi är renade genom Jesu blod. Den helige Ande kommer aldrig att fylla oss om vi är fyllda av synd och orenhet. Aldrig. Han kommer aldrig att dela huset med synden. Nu menar jag inte det att vi alla syndar. Jo, det gör vi. Men då får vi be om förlåtelse, om rening. Och sen får vi be att bli fyllda med den helige Ande. Men vi kan inte hålla fast vid synden. Vi kan inte leva i synden och tro att vi får den helige Ande. Det går inte. Det är alltså den här helgelsen. Att bli avskild, att komma närmare Jesus. Och det är intressant att väldigt många vittnar om detta. I vittnesbörd efter vittnesbörd som vi hör. Så är det just när människor har helgat sig. De har sökt sig närmare Jesus. De har gått ner på sina knä. De har väntat på att Gud ska fylla dem med den helige Ande. De har renat sig. De har bett om förlåtelse. De har satt livet i ordning. Det var då det hände. Att den helige Ande föll över dem. Jesus säger be. Han säger sök. Vi ska jaga och sträva efter Andens gåvor. Mest av allt att vi ska kunna profetera, står det. Och sen ska vi tro, för utan tro händer ingenting. Guds ande är en gentleman. Guds ande är en gentleman. Han kommer aldrig att tvinga sig på någon av oss. Om vi söker honom, då kommer han. Och vi får ta emot i tro. Pingstdagen, det är inte bara historia. Pingst har det blivit hos många människor som tror på Jesus och följer honom allt sedan dess. Jag har fått uppleva andedopet när jag var 16. Och det är ingenting jag kan skryta med. Det var en gåva från Gud, hans nåd, hans kärlek. Och sen är det ju så att dagligen behöver jag stå inför Herren och säga fyll mig på nytt. För jag kan inte vila på det som hände när jag var 16 år gammal. Det var då, det var härligt, det var underbart. Jag tittar gärna tillbaks på den dagen när det hände. Men det hjälper mig ingenting om jag inte lever i detta dagligen. Låt oss be. Herre, jag tackar och prisar dig för den helige ande som du har gett åt din församling. Tack Herre att du har gjutit ut av din ande över församlingen i Jerusalem, över församlingen i Samarien, över vännerna i Caesarea, över lärjungarna i Efesus. Och Herre, tack att du gör det än idag. Vi ber om Herre att du utrustar oss, att du fyller oss med din helige ande. Så att vi kan vara verktyg i din hand. Så att du kan använda oss till församlingens uppbyggelse. Så att glädjen får växa i vår församling. Så att friden får tillta. Så att under och tecken får ske. Så att du blir förhärligat och upphöjt. Så att vi kan vittna för människor som inte känner dig igen. Herre, fyll oss med din helige ande. Låt det ske medan vi är samlade här idag. Herre, det är du som ger. Det är du som delar ut som du vill. Men vi längtar efter att bli fyllda som aldrig förr av dig själv och din helige ande. Tack Fader att du ger till dem som ber. Halleluja. Tack Jesus.